Veckans power deal hos Vedol. Husqvarna. Missa inte batteridrivna motorkapen K1 Pace från marknadsledaren Husqvarna. Samma prestanda som bensindrivna modeller och med unika X-halt kastskydd. Så den här veckan, välj Husqvarna hos Vedol.
Radio Play.
En helt vanlig inspelning av
mord, mord, mord.
Vi är återförenade.
Det är så sjukt, vi har inte setts på
3 veckor.
Men typ mer, tror jag.
Men vi måste podda. Nej, men jag vet inte.
Jag vet inte heller.
Nej.
Men nu är vi här. Just det, jag var hemma hos,
du var hemma
hos mig.
Hos er. Exakt. Men nu är vi hemma hos dig i din nya lägenhet, som är så himla mysig.
Tack.
Det är ni verkligen det.
Tack.
Hur känns det? Beskriv hur det känns att vara homeowner.
Det känns väldigt bra. Det känns väldigt mysigt. Jag och min bebis, antar jag.
Ja, du pratar inte för dig, Oskar.
Jag tror inte det var det jag gjorde. Men det kändes också otrevligt att jag började föra hans talan.
Men också otrevligt att utesluta Oskar ur gemenskapen, du och din bebis.
Vi alla tre.
Ja.
Tycker det känns
i den lilla familjen
väldigt mycket som hemma. Och det gjorde du typ redan med en gång.
Ja, men du sa det typ så här första dagen nästan.
Ja, och det känns fortsätter det kännas som hemma.
Jag är ju mitt inne i lite olika renoveringsprojekt.
Ja.
Som det känns som att du är lite stressad över.
Alltså jag vet ju att jag har extremt dåligt tålamod och att jag vill att allt ska hända på en gång. Men det är också typ att jag känner inte att jag behöver starta upp saker som jag inte tycker är fullkomligt nödvändiga nu.
Rimligt. Eller man kan inte starta allting samtidigt.
Nej, och det är typ lite så här, jag vill ju börja liksom boa inför att att vår bebis ska komma.
Medan Oskar kanske typ mer så vill sluta en väck.
Lite så, att han är så här, om vi inte gör det nu kommer vi aldrig göra det.
Ni kommer vara så. Ni kommer vara en av de första lägenheterna som har öppet badrum.
Exakt.
Slut väggen mellan badrummet och badrummet.
Så precis. Från att jag visste liksom inte ens att vi skulle göra det här som Oskar håller på med just nu, vilket är att skrapa alla fönster och alla dörrar.
Vad är det för att man målar om sen då?
Mm.
Okej. Jag vet ju ingenting, som du vet.
Nej, men
här i livet. Jag var stolt igår för att jag skruvade ihop en klädhäst, Anna.
Väldigt bra.
Tack. Och Marcus blev också så imponerad.
Jag hoppas att ni köpte bättre kvalitet än de som vi har tillfälligt inför att vi får en vanlig lägenhet.
Eller jag ska bara ha dem i källaren.
Okej.
Okay.
Köpte du Clas Ohlson eller?
Ja, det gjorde jag fan. Var dålig.
Riktigt ranglig. Alltså.
Nej. Men ni kanske bara behöver lite hjälp att skruva ihop dem av mig.
Jag har skruvat ihop en och Kattis, Oskars syster, har skruvat ihop en. Det blir bra. Ja, vars. Men för vi ska ju bygga garderob.
Just det.
För det finns ingen förvaring här. Vilket är skitjobbigt. Men det var väldigt roligt för hon som hjälpte oss när vi skulle så här gå på att måla upp, eller för att få liksom hjälp för att bygga den typ. Eller vad man säger. Så sa hon, men Anna kanske för talan för två. Jag var. Yeah.
Alltså du har två röster.
Alltså jag vet inte om Oskar tycker det. Men det tyckte hon i butiken.
Men gud, då är det ju hon som gäller. Hon är ju proffs.
Men Oskar, jag sa någonting kopplat liksom till det också. Att jag har ju två personer i mig.
Men det är ju också så som att jag har ju sagt att jag dricker för två.
Ja.
Dig och mig.
Och det gör du ju. Och jag uppskattar det. Men då, jag blev lite så här, när jag sa det, jag tyckte att liksom, nu har jag ett vinnande argument här.
Ja.
Att jag,
du trodde att det var så smart.
Ja. Men Oskar bara, jag tycker kanske inte att vår ofödda dotter, eller när hon är född, ska behöva få vara med och bestämma sådana saker.
Och så bara väger lika tungt som Oskar. Och det.
Jag tycker det.
Jag är väldigt förtjust i att ni har en säkerhetsdörr.
Vi ska ta bort den.
Okej.
Eller gallergrind har vi.
Ja, men inte det. Nej, säkerhetsdörren
är en sån här.
Det känns bara som en dörr med lås.
Det är en sån som, nej.
Den är typ tjock.
Ja, man kommer typ inte in där. Och sånt. Nej, men jag tror vi kommer nog ta bort gallergrinden.
Ja, okej. Jag tänkte att vi skulle vara säkra här inne när kriget kommer.
Ja, jag vet inte. Då tror jag vi ska ha en säkerhetsdörr snarare än en
gallergrind. Men kanske också.
Ja. Mm. Bra. Men säkerhetsdörr vill jag gärna ha.
Ja, bra. Det ska vi se om vi kan ordna.
Nej, men så att det känns kul.
Det är så jävla mysigt här. Mm. Det är verkligen det. Också att jag gillar ett grönt hus. Fint.
Det är fint.
Väldigt fint. Ja. Jag är ju väldigt ovan vid att vara i stan just nu.
Ja. Jag förstår
jag
det.
Håller mig i mitt årsdag.
Men det är ju jättehärligt att upptäcka en ny stadsdel.
Det är väldigt, väldigt mysigt. Ja. Och det känns mer, alltså det är ju mer liksom...
Men det är lite mer som att ni bor i en liten småstad nu,
ja,
tänker jag.
Och det är ju typ därför vi ville flytta det.
Men jag tänker att Kristineberg, där ni bodde innan...
Fredhäll, ja.
Fredhäll, sorry. Ja. Är var lite liknande på det sättet.
Fast där finns ju inget.
Nej, nej, det är sant.
Förutom ett ställe att en kiosk har öppnat har byggts om till en Philly cheesesteak affär. Så är det. Och så finns ju bad, det är det enda. Ja. Men här, det känns... Man kan leva ett liv där. Där vi bor nu.
Så mysigt.
Och det kan man ju här med, uppenbarligen. Det kan man. Här i en stad.
Ja. Men jag tänkte på det här om dagen, för då susade jag förbi Årsta när jag hade varit ute och beställt färg.
Ja.
För att de som jag handlar färg av, Engvall och Claesson, de sitter i Bandhagen.
Engvall och Claesson. Mm. Ja, bra. Vänta, har du fått spons?
Nej.
För, har du betalt för att nämna Engvall och Claesson?
Men det ska bli väldigt... Det är färger som inte släpper ifrån sig några... Liksom, det är nyttiga färger, eller vad man säger.
För vem?
För mig. För oss som bor här.
Ah, okej. Vad är de andra onyttiga?
Alltså, förr så fanns det ju plastfärg och sånt.
Nu, men, det låter inte bra.
Det är inte bra.
Nej.
Nu så säger ju alla att alla färger är bra. Men det här är liksom lite mer naturliga färger.
Mm, bra.
Så att, det var kul.
Dockade du förbi mig? Är det
och det var roligt, för då, jag har ju inte hängt så mycket där ute. Men då kände jag igen mig från den gången jag körde hem till dig.
Just det. Mm. Du är så välkommen tillbaka.
Tack, det ser jag verkligen fram emot. Jag kan ju bara säga att jag har sett första av två delar av Vargattacken på TV4 Play.
Oh, vad är det, Kolmården?
Om Kolmården. Jag har ju lyssnat på hela den boken också. Så att det,
just det, jag har nog bara lyssnat på Peter-dokumentären.
Ja, den har jag också lyssnat.
Fy fan, men alltså,
imorgon kommer avsnitt 2. Imorgon måndag, 6 april. Jag ser... sjukt mycket framåt det. Det är en så, och så tänkte jag mycket när vi kollat parallellt på Joe, exakt på Joe Exotic, att jag bara, det är så sjukt det här att man så här, varför tror man att man kan ha vilda djur som ett husdjur? Nej. Man kan inte det.
Nej. Nej. Nej.
Man kan inte det. Och hela den här närkontaktvarg.
Alltså, just det, för det var hela grejen, ja. Där att man typ skulle hänga med,
ja,
en varg.
De går in, en person som jobbar på Kolmården med 15 gäster. Då ska den personen kontrollera en hel flock med vargar.
Ja, nej. Alltså, men det har de lagt ner, eller hur?
Det tror
jag tror att de gjorde det efter den grejen. Typ. Ja, usch, det är jättehemskt.
Det är så bizarrt i alla fall. Men det är väldigt, den är bra.
Min
mamma, det är ju spännande historia.
Min morfar hade ju en kompis som hade... Vänta, är det här en skröna? Eventuellt, skitsamma. Mm. Ett lejon i trädgården.
Men det känns som att det fanns folk på den tiden som hade sånt.
Ja, jag tror nämligen att han... Det här kan jag verkligen ha dragit mina egna slutsatser av. Mm. Vad jag brasklappar mig själv just nu.
Men det är bra.
Att han kanske startade Borås djurpark sen.
Ah, okay.
Det kan också
vara kul om du har hittat på allt det här.
Men här kommer en till sak som jag eventuellt hittat på. Kan vara det lejonet som står uppstoppat på Naturhistoriska Göteborg. Tre saker jag kan ha hittat på.
Men också det är typ för specifikt för att ha hittat på.
Eller så är det exakt som jag ljuger om saker. Specifikt.
Precis, för det är så man märker att folk ljuger när de är sjukt detaljerade.
Ja, jag har ju en person i min bekantskapskrets som är sån. Oh. Där man får liksom så här, man bara säg att du är sen. Inte så bara, nej du vet, det var ju helt sjukt. Jag var ju på den här närkontakt varje va, för 4 år sedan. Och då, sedan dess har jag tappat lite grann konceptet om kvarts tid.
Men jag hatar, tänk att man känner sådana folk som man bara så här vet att man bara, jag vet att du ljuger.
Ja, ja.
Alla vet att du ljuger. Jag så vet, varför
men,
ljuger
men,
du?
Och grejen är typ att alla...
Och så håller alla uppe någon slags fasad,
ja,
för den personen.
Ja, det är speciellt. Men också alla ljuger ju lite grann. Alla skarvar ju.
Ja, men det är klart.
Men då tycker jag, om man ska hålla på att ljuga, då måste man vara bra på det.
Exakt.
Det är likadant som så här, jag har ju absolut inga problem när folk kryddar historier. Nej. Vilket ju är ett uppenbart bevis av att jag är gift med en kryddare.
Men, och det måste man få göra, för annars är ju ingenting så kul. Alltså ingenting har ju varit så roligt som när man återberättar det.
Nej, exakt. Och typ det tycker jag man gör av omtanke för.
Absolut.
Men då måste man göra det bra. Man kan inte krydda dåligt.
Och det värsta och som finns
är en lögn liksom. Mm.
Och det värsta som finns är när man är mitt inne i en krydd och någon är så här, men så var det ju inte.
Nej, fast vet du vad? De människorna, de kan dra rakt bara, åt helvete.
Och så kommer man på,
du
så
här, är på väg.
Du var med? Nej, fuck.
Men vet, alltså det jag hatar det.
Ja, men det är så jävla ogint. Man bara, låt mig få ha den här lögnen.
Ja, och typ så återigen, alla har en bättre time innan du kommer hit och avkryddifierar.
Verkligen. Jag har typ gjort så några gånger när jag startar med på folk i och för sig.
Bara för att
kill their vibe.
Ja, exakt. För att du vet om hur jävla vidrigt det är. För jag vet ju exakt om hur det är med Marcus historia. Mm. Vet exakt när, och du vet, de kan ju förändras från en gång till nästa.
Såklart.
Jag bara, jaha, okej, okay, vad kul. Typ. Men jag är ju snarare så att jag kanske typ lägger upp för honom. Ja. Jag bara, men det var ju som när du, och han bara, aha, så tar han den och springer.
Det är
för att jag vet om att det kommer bli roligare. Mm. För alla.
Det blir roligare för alla, ja.
Och så kommer det någon som bara,
fast nej, nej,
så det kan det inte ha varit.
Fy fan.
Fy fan. Nu poddar vi.
Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak, oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig hemförsäkring. Ett klick bort.
Okej, jag fick det här tipset på Instagram igår. Du vet när man liksom så här, vi får ju ganska mycket tips.
Mm.
Och vissa gånger så är det ju någonting som bara griper tag i en direkt.
Mm.
Och så är man så här, japp, det här vill jag, måste jag läsa allting om. Det här var ett sånt. Så tack snälla till den personen som tipsade om det. Finskt fall.
Spännande.
Jag vet inte, har vi varit i Finland?
Vet inte.
Eller alltså...
Jag har varit i Finland fysiskt.
Det har jag med. Mm. Men rent i podden.
Vet inte.
Så vi börjar från början.
Mm.
Margit Ninninen föddes den 18 januari 1905. Hon var, hennes mamma var ensamstående. Och hon skulle typ långt senare träffa sin biologiska pappa första gången.
Mm.
Jag läste någonstans att typ så här, det stod ett frågetecken i hennes födelseattest på vem som var hennes pappa. Hon fick sitt efternamn, alltså Ninninen då, från den fosterfamilj som hon växte upp i. Jag tror att hon kom dit när hon var 7 månader gammal.
Mm.
Och hon var ett av 3 fosterbarn. Så jag tror att de bara hade adoptivbarn. Liksom.
Mm.
Och det liksom är så här, hon kommer leva hela sitt liv i den här familjen. Så, att det, är så här, det är inget tillfälle eller så, utan det är hennes familj. Och i början av 1900-talet så var ungefär en fjärdedel av de boende i Åbo finlandssvenskar. Och det är då hennes familj också. Margit växer upp. Hon beskriver sig själv som typ så här väldigt snäll, tillbakadragen, liksom, typ lite kuvad nästan. Mm-hmm. Och framförallt väldigt så här, kuvad inför auktoriteter. Ja. Jag får väl säga auktoriteter. Som potäter. Men hon är smart, hon är övergåvad och hon börjar plugga på Åbo Akademi som är alltså ett finlandssvenskt universitet.
Mm.
Och,
där har min kollega gått.
Okay. Mm. Och hon har liksom kanon, verkar det som ändå. Hon är väldigt vacker och hon skriver senare så här. Den första terminen, ett intensivt nöjesliv. Danser, maskerader, uppvaktande kavaljerer och praktiskt taget inga intellektuella intressen.
Jajamän.
Vilket typ ändå så här. Det känns som att det ändå...
Så härligt.
Just inga intellektuella intressen är så starkt sätt att beskriva sin...
Början det känns sin som allas första termin på universitetet.
Inga intellektuella intressen. Så hon läser i alla fall filosofi och litteratur. Och efter den här första terminen så händer en sak som gör att hon drar sig undan från det här nöjeslivet.
Mm-hmm.
Mer om det nu. För hon behöver pengar. Och, alltså för att, så här, jag tror att det är för att hon ska kunna fortsätta plugga helt enkelt.
Mm.
Och därför behöver hon då skaffa ett jobb vid sidan av sina studier. Så våren 1924... Hon är 19 år gammal.
Mm.
Då har hon turen att bli anställd som assistent på Industri Engros affär.
Mm.
Vilket låter som en sån jävla Jönssonligan.
Men det känns target. Väldigt, det känns väldigt så här finskt.
Ängros eller liksom bara hela grejen.
Nej, men liksom att det är så här, det känns som en finlandssvensk. Allting som är så här finlandssvenskt,
ja,
känns lite gammeldags.
Men det här är ju också gammeldags.
Jag vet.
Det är 1924.
Okej. Ja, men då var det kanske så i Sverige också.
Ja.
Det var precis. 1924 var väl allt gammeldags då, för att det var
för det var gammalt. Just det.
Okay.
Det här är i alla fall ett företag som importerar och säljer skor. Alltså typ någon slags skogrossist.
Okej.
Okay. Den ägs då av John Engblom. Jag undrar om han har startat det och då försökt göra sitt namn lite snyggare och döpt det till Engros affär.
Kanske.
Lite liksom, ja, skitsamma.
Ros är ju en blomma.
Sant. John är lite känd i Åbos finlandssvenska kretsar. För han är liksom rik och framgångsrik.
Mm.
Så han har, jag tror att han äger något hus och typ en lägenhet i stan liksom. Och han har en familj, han har en fru och han har två söner. Han äger inte bara det här skoföretaget. Han har haft lite andra företag. Han har varit inne i finska militären och så här. Han är ganska liksom framstående.
Mm.
Han är också känd för att han kör en röd bil.
Vilket märke?
Jag vet inte.
Okay.
Nu när jag tänker efter får jag för mig att det är Fiat. Men det låter så himla osäkert.
Det känns så tråkigt. Jag önskar att det var en röd Corvette.
Men det är så jag, det var verkligen så jag föreställde mig att det var.
En röd Fiat?
Nej, en röd Corvette.
Ja.
Men var Fiat som Corvette på den tiden?
Jag tror inte.
Okej, vet du vad? Jag vet att det var röd. Och jag vet att han...
Röda bilar är snabbare än alla andra bilar ändå.
Det är sant. Mm. Det är verkligen sant. Det är vetenskapligt bevisat. Mm. Han är liksom så här, ja, men du vet, så här, han är omt, han har mycket vänner, han är ofta ute och liksom äter på restauranger med sina kompisar och är liksom lite så här. Jag tänker mig att han är bullrig, en sån som man hör och ser typ. Han är också vad folk brukar beskriva som så här förtjust i damer.
Ja.
Mm.
Det känner man igen.
Ja. Han är lite av ett äckel.
Ja,
kan man säga. Han tyckte om kvinnor. Jag tycker, alltså baserat på det som snart kommer hända, så vet jag inte om han tycker om kvinnor så himla mycket som att han kanske...
Han vill äga kvinnor.
Han vill kanske äga kvinnor, han vill kanske ligga med kvinnor, han vill ha makt över kvinnor typ. Så en dag ber John då Margit stanna kvar sent på jobbet. Och hon liksom gör som hon blir tillsagd. Det är såklart hennes chef.
Och som jag säger till min mamma när hon tycker att jag måste hålla mig hemma nu i coronatider. Jag kan inte arbetsvägra när jag blir beordrad att åka till jobbet.
Nej, det är sant.
Ja, Margit.
Men jag tycker att du borde. Och jag tycker också att Margit borde.
Ja.
För det som händer är att alla andra har gått hem när...
Obs, jag har inte en sån äcklig chef som tvingar mig.
Nej. Och, nej, exakt. Det kan vi ändå vara.
Då har jag det sagt.
Ja, bra. Alla andra har gått hem. Margit och John är kvar. Han kallar in henne på sitt kontor.
Hur gammal är han?
Han är kanske typ... Hon är väl nu då 19 och säger att han är typ 15... Jag ska säga att han är mellan 15 och 17 år äldre. Något liksom sådär.
Så inte lastgammal?
Han är inte jättegammal.
Men,
han är mycket äldre och har ju är, all liksom makt över henne,
ja,
med uppenbarligen.
Ja, absolut.
Sluta försvara. Nej, det gör du absolut.
Det gör jag inte.
Senare, jag har lyssnat på 2,5 av 4 avsnitt av finlandssvenska krimpoddens serie om det här fallet. Som är jättebra. Jag ska berätta mer om vem som har gjort den och så senare. Men den är verkligen asbra. Så jag tycker verkligen att man kan lyssna på den. Och i den så är både Margit son med.
Aha.
Och även Johns barnbarn.
Okay.
Så att man får höra liksom dem och deras typ olika bilder av det.
Det ska jag verkligen lyssna på, för jag älskar finlandssvenska.
Ja, men det här är en jätteintressant historia.
Ja.
Så Margits son säger senare att typ så här, att det har beskrivits för honom att som att Margit var så oerfaren att hon liksom inte visste om det i lagens namn ansågs vara en våldtäkt.
Oh,
alltså är det en fullbordad våldtäkt? Men hon upplevde som det som en våldtäkt. Säger de också. Man bara, ja, då det var det en våldtäkt. Mm. Jag tänker också att man kanske typ hade en lite annan bild av vad som är sex. Nu är inte våldtäkt sex, men du förstår liksom ett på den tiden. Mm. Ja, som sagt, det kommer typ bli omdiskuterat senare vad det egentligen var som hände. Men oavsett, den här personen har ju våldtagit henne. Mm. Så. Och efter det här så gör Margit som så många andra våldtäktsoffer, fast det går emot hur vi typ vill att ett våldtäktsoffer ska bete sig. Det vill säga, hon fortsätter jobba för honom.
Mm.
Och hon försöker undvika honom, men hon behöver de här pengarna. Hon vet inte vad hon ska göra. Hon känner nog inte att hon kan gå till polisen. För att hon är så här, vem kommer de tro? Kommer de tro mig som är 19 år gammal? Eller typ den här framstående affärsmannen.
Ja.
Det kommer vara ord mot ord. Det är alltså allt så det här klart. Vidriga, vidriga, vanliga liksom. Så att hon försöker väl få vardagen att rulla, helt enkelt. Så där som man gör, typ. Mm. Men hon drar sig samtidigt undan mer och mer då från liksom allt vad som är nöjesliv, typ. Mm. Hon påverkas uppenbarligen supermycket av det här extremt traumatiska, såklart liksom. Snart får hon också höra att John Engblom skryter om att han har legat med henne. Han beskriver henne bland annat som eldig och skön.
Fan,
är det så äckligt? Hon mår liksom bara sämre och sämre, såklart. Och hon är liksom också rädd för hur det här ryktet då som han håller på att sprida om henne som liksom en lösaktig kvinna typ, hur det ska påverka hennes framtid. Hon är liksom som sagt supermedveten om maktbalansen mellan dem, så hon bestämmer sig då för att säga upp sig till slut.
Mm.
För att hon liksom klarar inte av det. Men hennes pappa säger till henne så här, du måste gå tillbaka och få ett arbetsintyg av honom.
Gud vilken föräldraaktig grej att säga.
Så det gör hon liksom. Mm. Hon, och hon får också det. Och sen börjar hon jobba deltid på någon bank, tror jag. Hon har också lite så här privatlektioner och sådär. Och hennes pappa blir också sjuk. Alltså hennes mannen hon har vuxit upp med som sin pappa. Och han har cancer. Mm. Och hon liksom börjar vårda honom väldigt mycket och lägger väldigt mycket tid och energi på det också. Och sen så dör han 1925, tror jag.
Okay.
Hon försöker förstås liksom undvika John så gott det bara går, men det här är en ganska liten stad, så hon liksom beskriver hur hon så här, du vet, byter trottoarsida jättemycket. Mm. Sådär. Men i början av 1926 så händer det ändå någonting positivt i Margits liv. För då blir hon, jag tror att hon är nog 20 då. Hon blir superkär i en av sina lärare.
Aha.
Han heter Allan Törnblom.
Mm.
Heter han verkligen? Han heter inte Törnblom. Vänta. För att... Oj, vad är det för konstigt tangentbord?
Amerikanskt.
Varför då?
För jag köpte den i USA.
Men, hur så?
Men de sitter på samma sätt. Som, så att om du inte tittar på knapparna... Utan bara känner.
Oh, wow! Uh-huh. Jag måste kolla vad han hette. Vad heter inte det? För jag kommer ihåg att jag tänkte så här. Att jag bara, oj vad kul att han heter samma sak som min kollega. Och sen så bara, nej men gör han det? Nej det gör han inte. Han heter Törnudd. Törnudd. Alltså varför... Tappade jag talförmågan.
Okay.
Han heter Allan Törnudd.
Uh-huh.
Han är 36 år gammal. Han är bibliotekarie. Har utbildat sig till bibliotekarie i USA.
Okej.
Okay. Hur sexigt?
Det är det sexigaste med bibliotekarieyrket.
Men alltså, jag älskar en bibliotekarie så himla mycket. Jag säger inte att jag vill ligga med en.
Nej.
Kanske på ålderns höst. Men vänta, det är ju kanske för att min man ser ut som en bibliotekarie.
Lite.
Han lever ju koftnära.
Det gör han.
Men han är som sagt, han är bibliotekarie, men han undervisar också i filosofi. Och de blir superkära i varandra.
Okej.
Okay. Redan, alltså han känner att det liksom är något mörkt i Margit. Han känner typ ett trauma i henne. Och är väl typ på henne. Han börjar liksom förstå att det är någon skit som har hänt och försöker övertala henne att berätta. Och till slut så skriver hon ett brev mm-hmm. till honom och berättar vad det är som har hänt. Men hon berättar inte vem det är som har våldtagit henne.
Okej.
Men det kommer fram till slut ändå. Mm-hmm. För att John och Allan har gått i skolan tillsammans.
Jag tänkte det, för de är jämnåriga.
Exakt. Mm. Det här är också hur jag... Jag tror att John är några år äldre, men att de är typ så här, de är typ jämnåriga liksom. Mm. Och de springer på varandra. Och då är det typ att John börjar liksom så här, hålla på. Mm. Att han är typ så här... Du och Margit, har ni hållit på att hångla lite?
Man vet precis typen.
Ja, exakt.
Och äcklig snubbe.
Det är också ett jävla ovärdigt att vara typ så 37 år gammal och hålla...
Släpp det.
Verkligen, 100%. Han börjar liksom så här... Han börjar typ säga osofta saker om Margit helt enkelt. Och börjar liksom hinta om att så här, hon är ingen bra... person liksom. Mm,
okay.
Och att han typ säger att hon har sökt upp honom, att de har haft någon slags relation och sen har hon sökt upp honom i efterhand och du vet liksom så. Han säger ju inte exakt vad som har hänt såklart, nej. Eftersom det målar ju inte upp honom som en så himla sympatisk person.
Nej.
Men när Allan frågar Margit så bryter hon typ ihop och berättar att det är han som är hennes förövare.
Okay.
Och hon blir också så här, för att hon, jo, jag tror att han har sagt till henne att så här, han har sagt till Allan så här, jag och Margit är goda vänner typ. Vi har haft kontakt även efter att hon sa upp sig hos oss och du vet så där.
Mm.
Så då skriver hon ett brev till honom och är så här, jag har förstått att du har pratat med Allan. Jag vet inte varför du säger att vi är goda vänner. Jag förstår inte varför du liksom så här, tror att du har en position där du kan, alltså, du vet så här, du vet vad du har gjort, och typ att hon är super sarkastisk, att hon är bara, ja, inte sen jag var stod under ditt gentlemannamässiga beskydd som din anställda. Alltså det är verkligen så här ett brutalt, extremt välskrivet brev typ. Men då skickar hon tillbaka arbetsgivarintyget.
Mm-hmm.
För hon bara, ja, det här är den enda kontakten vi har haft efter att jag sa upp mig. Och jag har aldrig använt det här. Och jag vill inte känna att jag står i någon slags skuld till dig. Eller att du vet att, så här, liksom, att jag har någonting, behöver ha någonting med det att göra. Så här har du tillbaka det. Jag tänker inte använda det.
Yeah.
Men det är liksom, det här kommer ändå bli början på... ja, men i ganska lång tid av att de liksom springer på John och John lägger sådana små liksom små dolkstötar.
Mm.
Ganska snart börjar Margit inse att så här, typ människor jag har pratat med tidigare vänder sig om när jag kommer liksom. De går åt andra håll. Ja, exakt. Och sen snart får ju då Allan reda på att John sprider rykten om henne.
Jävla as.
Ja, jag vet. Det är verkligen vidrigt och så jävla frustrerande typ. Och jag tror att Allans arbetsplats perfekt. Hans arbetsplats ligger typ precis vid Johns lägenhet i stan, så att de är liksom så här, springer på varandra hela tiden, och han upplever att John alltid är liksom triumferande, nedlåtande mot honom typ. Och Allans tankar, alltså du vet, han är också så här, inte typ, verkar inte varit super soft about it, utan du vet att han är liksom också så här, han tycker typ att hon har hanterat det fel.
Mm-hmm.
Så att han bara, du tycker att det här är lugnt, jag tycker inte det, vi ska inte vara tillsammans med varandra. Han försöker typ göra slut med henne. Han tycker nog inte att hon har reagerat på rätt sätt liksom. Och jag tror också att det finns ett visst mått av det här, ja, men, eller att hans kvinna inte ska vara orent.
Nej, jag fattar.
Också,
så jävla liksom. Vidrigt. Ja.
Men Allans, liksom, han tänker bara mer och mer och mer och mer och mer på det här som händer. Och på att John faktiskt provocerar dem och sprider rykten och är liksom vidrig mot henne och mot honom. Så att han köper en pistol.
Okej.
Okay. Och han säger först att han liksom tänker använda den för att hota John till tystnad.
Mhm.
Och han börjar typ övningsskjuta med den på landet vid Margits mormors sommarhus.
Okay.
Går runt och prickskjuter. Och det blir liksom mer och mer från början så verkar det varit så här, ah, men han ska, jag ska skrämma honom till tystnad. Sen är det typ så här, vi ska göra, jag vill gå en duell mot honom. Vilket.
Men är Allan snabbare än sin egna skugga?
Jag vet inte hur övningsskotten har gått. Och du vet, Margit verkar vara liksom så här, hon bara, men gud, alltså John kommer tycka att du är en sån jävla tönt, och dessutom det är olagligt med dueller. Alltså du vet liksom så här, hon tycker att det är en skitdum idé. Han har också en tanke om att han ska skjuta honom på öppen gata och sen slänga tyska sedlar runt honom för att få det fram som att en tysk har varit inblandad.
Smart.
Margit är så här, hon bara,
hon borde lämna honom tycker jag.
Ja, men det hon gör är att hon tar pistolen.
Ja, det är bra.
För att hon bara, nu ska inte det här liksom så här, du ska inte göra någonting som vi båda två behöver ångra typ. Och men han liksom eskalerar ännu mer liksom löpande, och hon säger typ att hon går in väldigt mycket i deras relation, och senare beskriver hon det nästan som, du vet, liksom någon slags folia dö som är liksom att de är så här, en sån delad psykos typ. Men som sagt, hon har tagit pistolen från honom och hon blir allt mer och mer desperat för att hon vet inte vad han ska göra. Och det hon gör är att hon tar kontakt med John själv. För nu vill hon ha en uppgörelse som gör att han lämnar dem i fred. Ja, det jag glömt att berätta en sak för dig här. Inser jag nu. Som jag hoppat över.
Okay.
Som är så här. Att Allan alltså också typ konfronterar John med de här ryktena och typ även det som har hänt. Och då svarar John bland annat genom att säga att Margit är en hora och en horunge och att hon inte är en sån kvinna man gifter sig med.
Nej.
Trots det så förlovar sig Margit och Allan.
Okay.
Mot slutet av 26. Men de bor isär och typ håller förlovningen väldigt diskret för att de typ inte fixar ryktena liksom.
Mm.
Nu är vi tillbaka där vi var när jag nyss kom på att jag hade sagt fel eller inte sagt saker. Hon tar kontakt med John. Hon vill komma till en överenskommelse som gör att han lämnar dem i fred så att de kan liksom så här få inleda sina liv tillsammans typ, utan att det här ska hänga över dem. Allan typ kan inte sova, han kan inte äta, han är helt uppslukad av det här liksom. Hon träffar då John den 3 januari 1927 och verkligen så här, försöker typ pusha honom till att så här, kan du bara, jag tror att hon säger så, hon bara, vad ska jag göra för att du ska lämna mig och Allan i fred? Och han bara, då får ni nog flytta härifrån.
Men gud.
Han erbjuder henne pengar.
Mm-hmm.
Alltså som kompensation för typ det som har hänt. Hon bara, men jag vill inte ha pengar. Nej. Det är liksom inte det. Jag vill bara att du lämnar oss i fred typ. Men det är ingenting hjälper. Alltså det är liksom, mötet blir så här fruktlöst typ.
Mm.
Hon kommer hem och berättar om det här för Allan. Han blir mer och mer arg. Han köper en till pistol. Perfekt. Margit är liksom fortsatt superorolig för vad som ska hända typ. Så 10 dagar senare så bestämmer hon träff med John igen.
Mm-hmm.
Den här gången de ska ses i Vårdbergsparken och möts nära navigationsskolan. Ser man. För att liksom ta upp det här samtalet igen typ. Klockan är typ mellan 10:30 på kvällen. Det ligger djup snö i den här parken.
Mm.
Men han backar liksom inte nu heller, utan hon gör
fan, sitt case. Fan, störig människa
är fruktansvärt, alltså. Extremt. Hon vet, lägger fram sitt case, han bara så här, tyvärr. Och sen så börjar han prata om Allan.
Mm.
Och typ säger att han är en dålig person, att han är en bracka, tydligen.
Mm.
Och typ, ja men att så här, han börjar snacka skit om honom. Och Margit bara, om du inte håller käften nu, så skjuter jag dig.
Hon har med sig hans pistol.
Hon har med sig hans pistol.
Mm.
Hon tar upp pistolen och siktar mot honom.
Ja.
Och då hånskrattar John.
Mm.
Så Margit Ninnen skjuter alltså av 2 skott, varav 1 träffar i huvudet.
Mm.
Och han faller ner i snön.
Vad sjukt. Död.
Hon typ beskriver, hon får ju liksom bara total panik typ. Mm. Alltså det här var ju inte alls vad hon liksom hade tänkt göra. Utan det känns som att hon bara, du vet, hon har varit i den här sjuka situationen med den här mannen som bara mår sämre och sämre och sämre, helt uppsäker där. Hon har det här enorma traumat bakom sig. Mm. För det är också det som blir så stört med hela grejen, att trots att hon är den som har blivit utsatt för den här våldtäkten, så måste hon typ ändå förhålla sig till allans känslor kring våldtäkten på ett så här bakvänt sätt. Liksom. Och samtidigt så har hon den här personen som medvetet verkar försöka förstöra för henne. I liksom, det har gått flera år sedan han gjorde den här grejen mot henne och han bara fortsätter att sabba. Liksom. Och när man då slänger på det här hånskrattet så bara liksom spårar det typ. Mm. Och det, jag försöker inte säga att det var rätt gjort. Det tycker inte hon heller, kan jag säga. Nej. Men hon börjar liksom gå därifrån och är så här bara helt panik. Och sen så kommer hon på bara, nej just det var ju det här med de tyska sedlarna. För de har hon också tagit från honom. Så då går hon tillbaka till kroppen. Men hon bara, jag klarar inte av att gå så nära. Så hon typ slängde en liten hög med tyska sedlar. De var tydligen från 1914. Så de var typ 10 år. Gud, mer än 10 år gamla. Gick typ inte att använda längre. Perfekt. Så de slänger hon där då som en avledande manöver. Och sen går hon hem. Och sitter med pistolen och funderar på att skjuta sig själv. Mm. Tills hon bara säger, nej. Det kommer jag typ inte göra liksom. Morgonen efter så upptäcker en student på navigationsskolan den här kroppen då, Johns kropp, och polisen kommer dit. Den är så funky din mobilsignal.
Jag ska höra ringsignalen. Det är så disco.
Ärligt. Just det.
Det är polyfoniska.
Det är polyfoniska. Gud, saknar. Saknar när man fick en sån tab som man skulle trycka in.
Och man kunde ladda, man kunde köpa polyfoniska.
Så härligt.
Okej.
Okej. Han hittas. Polisen kommer till platsen. De får syn på de tyska sedlarna. Så först funderar på så här. Okej. Okay. Kan det vara så att han har typ så här några affärer? Det finns någon slags rykten om att han har affärer med någon slags tysk spritimportör.
Uh-huh.
Kanske har han...
En affär som har gått snett.
Exakt, han har blivit skjuten. Men när man går igenom hans fickor och så där, så hittar man också i hans plånbok. Och i hans plånbok så ligger brevet från Margit där hon ger tillbaka arbetsintyget.
Mm-hmm.
Och det gör ju då att man förstår att någon skit har hänt. Mm. Däremellan liksom, eller mellan dem, och misstankarna riktats mot henne, och i förlängningen också då så finns det ju jättemånga människor som har kan vittna om att hennes pojkvän Allan, eller fästman, har börjat bete sig gradvis
som en galning.
Ja, exakt. Så att det är liksom, det går ganska fort så riktas misstankarna mot dem då. Och man börjar väl misstänka att Allan har då mördat John för liksom att så här stå upp för sin framtida frus rykte typ. Den grejen. Men båda två har alibin. Delvis så, jag tror att det är en kvinna som jobbar för Margits mamma som säger att, att Margit var hemma vid 10-tiden och skotten hördes vid 22:30. Allan har varit med kompisar hela tiden.
Mm-hmm.
Så att undersökningen, man är rätt säker på att de här två, de är jävligt bra misstänkta liksom. Men undersökningen tar ändå alltså tvärstopp liksom. Åtminstone tills snön smälter.
Okej.
Okay. För du kommer ihåg, det var jättemycket snö i den här parken. När snön smälter så undersöker man mordplatsen igen. Då hittar man hylsor.
Ja.
Två stycken. Sen åker man till Margits mormors sommarhus
och plockar
hylsor därifrån, och sen kan man liksom för första gången någonsin i finsk kriminalhistoria undersöka och jämföra hylsorna och konstatera att de kommer från samma vapen.
Ballistik.
Vad var det va?
Och vet du vad, ingen berättar för oss. Tack.
Jag gillar att veta, leva i fel.
Ja, låt mig bara säga crawl space. Det enda.
Nej,
det enda
Karin,
heter.
Nej.
Det enda heter. Okej.
Ja.
Så man kan nu konstatera att det här vapnet som han har skjutit prickskytte med har ju också då uppenbarligen avskjutits två skott på den här platsen där John har mördats. Och när man, när polisen då förhör Margit och Allan och är så här, vi har det här beviset, då erkänner hon direkt.
Ja.
Det blir förstås en helt störd rättshistoria kring det här. Det har det varit redan från början typ. För att även innan liksom det blev rättegång och så, så har det har målats upp som ett triangeldrama väldigt mycket. Ah, att okay. Det är så här bara en gammal kärlekshistoria. Man bara, nej, nej. Mm. Nej, våldtäkt. Varken sex eller kärlek. Men det är verkligen så, här, så man målar upp det. Och all, typ alla inblandade smutskastas på ett helt sjukt sätt typ, under hela rättegången. Så att delvis så har man ju då, alltså bara själva händelsen, den våldtäkten. Hans kompisar säger ju förstås då att de hade en relation. Alltså att hon ville ligga med honom då. Och försvaret säger ju, eller säger ju så här, ja, han våldtog henne och därför det är förmildrande omständigheter. Och man har också läkare som så här vittnar om att Margit, alltså att det är uppenbart att hon har påverkats av ett stort trauma liksom.
Mm.
Så det är de här två sidorna liksom. Och där man antingen är tycker att hon är liksom någon slags förlorad kvinna eller att han är det som förtjänar eller att han är en förlorad man som typ inte förtjänar att leva.
Okay.
Typ så.
Mm.
Eller åtminstone att det var förmildrande omständigheter. Så. Både Margit och Allan döms först till livstids tukthus för mord och anstiftan till mord.
Uh-huh.
Vad jag har förstått så verkar det inte som att hon har sagt till att han har sagt till henne du borde mörda honom.
Nej, han ville typ göra det själv.
Ja, exakt. Men däremot så är det ju han som har köpt vapnet och sådär.
Ja, liksom. Så han har ändå möjliggjort.
Ja, och, så här, och också påverkat jättemycket. Ja. Alltså så här tror jag.
Liksom. Precis, för hade han inte tyckt att det var så jobbigt så kanske de hade kunnat gå vidare från
det. Ja, och samtidigt som att det kan man... Ja, men han döms i alla fall för anstiftan.
Mm.
Men redan typ två månader senare tror jag. Jo, de döms i december 27. Två månader sänks det till 10 kontra 4 års fängelse.
Okej. Okay.
Sen sänks hennes straff igen typ några månader senare till 5 år. Uh-huh. Så det är liksom, nu har hon gått från livstid till 5 år på bara några månader. Det är väldigt snabbt. I december 1929, när hon suttit 2 år då, så benådas hon helt och hållet av Finlands dåvarande president Lauri Christian Relander. Och 1 år senare så släpps Allan också benådas. Uh-huh. De gifter sig.
Okay.
Heter då Törnud under äktenskapet. Får 2 söner tror jag. De döms förstås till att betala underhåll till Johns änka och typ till hennes 2 små barn.
Han var ju världens riking. De måste ju ha fått ärvt pengar.
Jo, för han var ju också typ företagare med, tänker jag.
Sant. Det är klart att de liksom. Ska få det.
Ja, för jag tänker, de känns ju som att de verkligen, verkligen glöms bort. Det är det som är intressant med den här med podden, att så här, hans barnbarn är också med.
Ja.
Och där är det ju såklart en helt annan...
Såklart.
Liksom så. Mm. Men så de får då, ja, som sagt, betala underhåll till dem. Margit börjar jobba på Helsingfors barnskyddsverk typ 10 år efter att hon släpptes från fängelset. Och 1957 så blir hon filosofidoktor när hon skriver avhandlingen Värnlösa barn i samhällets vård.
Mm-hmm.
Sen blir hon chef på barnskyddsverket.
Okay.
Hon ger ut flera romaner och novellsamlingar. Och till slut så dör hon 14 januari 1993. I Helsingfors.
Okay.
Allan, jag tror att han slutade vara bibliotekarie och jobba typ i reklambranschen i någon period. Och de pratade typ ganska sällan om så här det som har hänt. Liksom. Deras barn vet knappt. De vet grunderna typ. Men nu har en av deras söner skrivit en bok om dem. Men han har bara skrivit den finns bara i 50 ex för att han är så här, mina föräldrar hade nog inte velat ta uppmärksamheten, men jag vill ändå, det är bara jag som kan skriva våran historia typ. Så att man kan tydligen låna den från något så här, något liksom universitetsbibliotek, men det är typ det. Han är också med på den. Och Margit har redan från början, alltså redan under rättegången, liksom tagit väldigt tydligt avstånd och uttryckt ånger för det hon har gjort. Och hon har också varit typ så här, Allan säger ju typ att det här är rättfärdigt, det håller inte jag med om. Och hon säger också bland annat så här: jag beklagar att jag genom att ge vika för en affekt kommit att begå en handling som jag i själva verket känner avsky och vämjelse för.
Okej.
Och jag har då läst en artikel som heter eller med rubriken "Våldtäktsoffer utkrävde blodig hämnd", skriven av Natasha Broström, publicerad av Världens historia. De har också ganska mycket krim där och man kan få en första månad gratis. Tips. Jag har också läst artikeln "Skotten på Vårdberget, vem bar egentligen ansvar för brottet som skedde år 1927 av Anvi Gardberg på Svenska Yle. Och det är hon som har gjort podden. Så det är en Svenska Yle podd och det är hon som är berättaren så här. Och där har hon också då skrivit en liksom sammanfattande artikel. Som sagt, Finlandssvenska krimpodden, han lyssnade på de 2,5 första avsnittet och det var jättebra. Superspännande.
Men har de flera avsnitt som
ja.
Är finlandssvenska? Och är, det en, är, hon fin, är berättaren finlandssvenska?
Ja.
Härligt.
Det finns ett helt gäng. Den verkar extremt bra, verkligen. Så det tänker jag fortsätta lyssna på.
Tack snälla.
Tack snälla ska du ha.
Tack.
Hej.
Hej.
Ett poddtips från Podplay.
Hur skriver man med en utbränd hjärna?
Man stänger av ljuset på skärmen.
Okej. All makes sense now. Flora Wiström här. Lyssna på min podcast Texten där jag bjuder in några av Sveriges främsta romanförfattare, manusförfattare och poeter och gläntar på dörren till de annars så hemliga skrivarlyorna. Texten presenteras av Storytel, ljud- och e-bokstjänsten med över 1 miljon stories.
Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak, oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig. Så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig Hemförsäkring. Ett klick bort.
Är du beredd?
Jag är beredd.
Eftersom du inte svarade.
Jag nickade.
Nickade. Ja, men det var ingen som hörde.
Nej, just det. Jag är beredd.
Jag tänkte på det också att jag någon gång under ditt fall gjorde så här. Som en reaktion.
Men det... men, alltså, den reaktionen var så tydlig att man ändå hörde att den, fast du bara gjorde det med fejset.
Ni vet. Okej. Travis Alexander. Det jag ska också säga. Det här är också ett tips som jag också fick igår.
Men, okej, bra tips det senaste.
Ja.
Bra jobbat.
Det var kul. Travis Alexander föddes dagen före min födelsedag, 12 år före jag föddes. Alltså den 28 juli 1977.
Yeah.
Han föddes i Riverside, California. Och båda hans föräldrar hade problem med droger, med metamfetamin. Och det verkar som att hans pappa hade det först och att han typ aldrig var hemma eller att han liksom var så här useless. Verkligen.
Han var ingen stark fadersfigur direkt.
Nej. Och att han då fick med hans mamma på beroendet också. Och liksom, de var inga bra föräldrar. För pappan slog mamman som i sin tur slog barnen. Och de var totalt 8 syskon. Så var Travis och 7 syskon. Och när de inte var höga då på metamfetamin så sov de... Jag kan väldigt lite om knark generellt. Metamfetamin specifikt kanske.
Men jag kan ju väldigt mycket om knark.
Precis, och framförallt...
och lite, ja, metamfetamin...
Eftersom jag har haft ett labb. Nej, men,
som jag har sett hela Breaking Bad.
Ja, jag älskar den. Jag tycker att han är lite lik min pappa. Heisenberg, i början när han är så misslyckad typ. Eller,
din pappa som är så lyckad.
Ja, det är jag verkligen. Jag menar det inte så.
Skit i det.
Ja.
Släpp det.
Så att när de inte var höga så sov de alltså typ flera dagar i sträck. Man blir tydligen väldigt trött av det om man liksom inte upprätthåller ett jämnt rus. Liksom. En sak som jag lärde mig också är att alltså det har man ju förstått för att det är många som har problem med metamfetamin som har dåliga tänder, men att det verkligen sätter sig på tänderna.
Just det.
Man ju lär i Joe Exotic.
Exakt, de pratar om det.
Det är så mycket i den som man...
Ja, jag vet. Man lär sig så mycket.
Ja. Så de sov liksom flera dagar i sträck och barnen hade ju då liksom ingen som kunde laga mat åt dem och typ Travis har berättat att så här, typ de hittade mögligt bröd som var det enda de kunde äta så de åt det och typ du vet att de verkligen så försökte reda sig själva barnen. Typ. Till slut blir det i alla fall hela familjen vräkta från det här huset som de bodde i för att de betalade väl aldrig räkningarna och det var så här tydligen sjukt smutsigt och äckligt i huset. Så de flyttar då in till deras moster eller fasters liksom bak, alltså på huset fast liksom på gården typ där de bodde. Där de verkar bo typ i garaget.
Och de är 8 syskon, har vi det?
Ja. Och han och hans syskon, de blev ju typ så här, de blev ju typ aldrig badade. Alltså föräldrarna tvättade typ inte kläderna. Så att även i skolan så hade de ju, det är så sjukt tufft för att barn är ju vidriga som mobbar barn som har det svårt ofta. Men när han var typ 11 så flyttade han till slut till sin farmor och farfar. Och någonstans läste jag att det typ dröjde 10 år innan de andra syskonen flyttade dit också. Men jag vet inte det, för det verkar typ troligt att så här, alla fick komma dit. Och där verkar det liksom, där får han så här en bra vanlig uppväxt. Typ. Han är, och innan han har fått flytta dit så jag läst Travis Alexanders egna blogg. Och där har han typ beskrivit att typ de enda så här vänliga orden typ, eller vet att han så här, han försökte hela tiden så här leva på att hans farfar typ sa så här, bara du är en speciell person, typ så här, du är värd, alltså du vet att så här, så att de fick i alla fall till slut bo där med dem, vilket blev bra liksom. Så han växer upp och liksom som en vanlig person, eller man ska säga. Som vuxen så börjar han jobba med försäljning för ett företag som heter Prepaid Legal Service, som är då ett företag som säljer just legala.
Prepaid Legal Service.
Exakt. Och han var även motivational speaker för dem. Så han verkar ha varit någon så här ganska framstående sales rep för dem. Och typ åkt runt på så här konferenser och det verkar som att det här är typ en ganska stor grej där, Prepaid Legal Services. Jag fattar inte riktigt vad det är. Men det känns som att det pågår så mycket så här rättsprocesser i USA.
Ja.
Som är så här stora och små, men väldigt många små på ett sätt som det inte gör i Sverige.
Ja, verkligen.
Förstår du, typ när man ramlar men det på McDonald's.
Alltså, exakt, om man har stämningar och
exakt,
sånt. Liksom.
Exakt.
Det känns som att man mer kan hålla på
exakt.
I det amerikanska rättssystemet.
Så jag tänker att det är någonting sånt.
Yeah.
Och han var då också som vuxen, eller jag vet inte om han var det liksom genom hela livet eller från och med att han flyttade till sin farmor och farfar, eller om han fann tron som vuxen. Men han var väldigt aktiv och så här hängiven medlem i mormonkyrkan som vuxen. Jody Ann Aria föddes den 9 juli 1980 i Salina. Salinas i Kalifornien.
Sa du att hon hette, sa du?
Jody Ann Aria.
Ja.
Hon hade 4 syskon och en mamma och pappa. Varför ser det ut sådär?
Eva. Ja, berätta.
Har du sett någon av alla de här dokumentärerna som finns om henne?
Nej, jag har inte det. Alltså, jag vet ju om lite om fallet. Men jag har aldrig gone deep.
Nej.
Så jag är jätteglad. Det är det där finns ett så här.
Det finns så himla mycket material, så det känns som att om man liksom förtär mycket true crime så kan man mycket väl veta ganska mycket om det. Men i alla fall, hon föddes då där i Salinas, California. Och hon har 4 syskon och en mamma och pappa, och enligt henne själv så slog hennes föräldrar henne, men det verkar inte finnas någonting som styrker det. Hon hoppade av high school för att hon ville syssla med fotografering på heltid.
Mm.
Och hon hade börjat liksom så här intressera sig för foto redan som 10-åring. Så att liksom det var så här en dröm som hon ville pursua. Så samtidigt som hon då ska börja liksom pyssla med fotografering på heltid. Under
high school?
Vad sa du?
Man kan ju gå ut high school först.
Ja.
Ja.
Hon hoppade av i 11:e klass.
Ja, hur gammal är man då, tror du?
Jag tror typ 17.
Okej. Okay. Eller på, eller vet du? Ja, lite mitt emellan.
Typ 18 kanske.
Ja.
För jag vet, nästa grej är när hon är 19.
Bra.
Så liksom vid sidan om att då försöka så här, syssla liksom helt och hållet med fotografering, så tar hon jobb på en restaurang i Carmel liksom för att anta jag liksom få in några liksom fasta pengar typ. Och efter ett tag så börjar hon dejta han som var food and beverage manager, vilket är den töntigaste titeln Jag hatade han så mycket. Som var en namn vid en man vid namn Daryl Brewer som var då 19 år äldre än hennes 21 år.
Just det.
Så nu är hon 21.
Men och han är 40.
Han är 40, precis. Yep. Tillsammans, eller hon kanske har jobbat där längre, men när de börjar dejta så är hon 21 och han är 40. Tillsammans så köper de då ett hus. Och för att dryga ut kassan ännu mer, och jag antar att hon sysslar med foto liksom hela tiden, men hon jobbar på restaurangen och för att, liksom, för att få ännu mer pengar typ, eller du vet, så göra någonting mera, så börjar hon också jobba på prepaid legal services. Ah. Och hon
vägrar korsas.
Precis, men hon jobbar kvar på restaurangen också. Men istället för att typ så här spara pengar som hon får in via sitt nya jobb så börjar hon istället bete sig så här helt ansvarslöst ekonomiskt. Alltså, bra. Bra. Hon börjar typ så här köpa massa konstiga grejer. Alltså, du vet, jag läste någonstans att hon typ så här investerade ett par nya silikonbröst.
Det är en investering för framtiden.
Absolut.
Det är det de brukar säga. Man ska investera i fastigheter eller silikonbröst.
Och det är precis det jag gör. Nej, men det är ju
nu när du har lägenheten.
Jag menar det. Nu är det bara
är
ju,
nu är det ju bara
tits and ass.
Tits and ass.
Tits and ass and real estate. nej, men det, man får ju såklart göra vad man vill.
Det kan ju ändå vara tydliga med att man får det.
Absolut.
Ja.
Men det var typ det enda. Det var så här, jag läste att hon började bete sig så väldigt ansvarslöst.
Hon började,
och det var det enda exemplet som den artikeln hade gjort.
Hon shoppade säkert mycket också.
Ja, och precis. Hon gjorde väl så här konstiga köp och sånt, tänker jag. Som man gör när man börjar tjäna pengar. Jag älskar alla sådana memes. Bara så här, när du har fått din lön och köpt någonting riktigt onödigt. Så att jag känner igen mig alla dem. Typ när man ser en hund med en så här konstig hatt. Typ. precis. Hon struntar i typ allt ekonomiskt ansvar. Det tycker typ säkert inte Daryl är så himla kul, för de har precis köpt ett hus ihop.
Yeah.
Och i samma veva som hon då har det här nya jobbet och hon liksom börjar så här hålla på, så börjar hon också bli aktiv inom mormonkyrkan.
Hmm.
Vilket fick Jodie att inse då att hon inte längre ville ha en sexuellt aktiv relation med Daryl, för att hon vill istället spara sig själv till den man som hon så småningom gifte sig med.
Mm.
Och i november 2006 så genomgick Jodie ett vuxendop i den mormonska kyrkan.
Yeah.
Och jag vet inte om det är typ det som är, jag försökte läsa på lite, men jag hittade inte någonting om det. Jag hittade någon svensk typ motsvarighet.
Men är det där man går ner i sån?
Ja, och jag tror att det liksom är det som gör att man liksom går med i kyrkan.
Ah, just det.
Exakt.
Mm.
Precis. Och Daryl vill då gärna flytta från Carmel, från deras nya hus, till Monterey. Där jag tror Hannah Montana bor, om jag inte minns fel. för att han har tydligen typ ett barn där.
Ja.
Och han vill av förståeliga skäl komma närmare sitt barn. Men Jodie hade inget intresse av att flytta med. Så hon, alltså man kan säga att det gick ut för i deras relation helt enkelt.
Ja.
Innan de till slut gjorde slut i december 2006. Och så småningom säljer de sitt hus och typ allting sånt där. Jodie och Travis träffades 3 månader innan de har gjort slut. Daryl och Jodie.
Mm.
Alltså i september 2006. Och då träffades de på en prepaid legal services-konferens i Las Vegas. Där Travis var en av the keynote speakers.
Oh, så sexigt.
Så sexigt. Alltså han ser så amerikansk ut.
Han har ett sånt stort ansikte.
Alltså... Det ser ut som att...
Kan du visa en bild?
Ja, du kommer förstå precis. Han ser ut som en, så här, han ser ut som en typisk college-kille.
Jag vet där. Men också som sagt, alltså typ en säljare, en amerikansk säljare på en konferens.
Och det,
är... det är inte för mig alltså.
Ja, han har ett stort ansikte.
Han har ett stort ansikte. Han har ett stort amerikanskt ansikte.
Ja.
Ja, nej men exakt. Alltså han ser ut som att han liksom, man kan ha hans ansikte i en sån liten bild på en sån roll-up för en konferens. Yeah. Väldigt lätt liksom. Där passar det in.
Exakt, ja.
Yeah. Varför har de så stora ansikten? Everything's bigger in America. Verkligen.
Och man tänker också att han har så här väldigt stora händer och fötter. Fast inte liksom för att det ska vara så något sexigt. Men att, vet, han har så här, jag tänker att han har så här väldigt grov kropp, om du förstår vad jag menar. Så här stora fingrar typ.
Det är så äckligt.
Det. Travis tycker att Jody är typ supersnygg. Han tycker hon är intressant och det uppstår liksom direkt tycke.
Yep.
Och typ han är så här, du vet, säger till en av sina kompisar. Det, jag läste en artikel där det är så här sjukt mycket störiga quotes.
Åh, gud vad härligt.
Men han är typ så här, jag tror att min framtida fru, alltså du vet, han är helt såld på henne. Och ganska direkt så kastar Jody det här löftet om att spara sig själv till äktenskapet ut genom fönstret. Och liksom...
Just det visade sig att hon bara inte ville ligga med sin andra kille.
Jag tror typ det. Så att de liksom, de typ blir jättekära.
Men han var också mormon, va?
Ja, exakt.
Yep.
Så han ska ju egentligen inte heller typ... Ha sex, tror jag.
Vad ska man göra?
Jag tror att det går åt båda hållen.
Alltså gud är okej med om man är riktigt kort.
Alltså, och jag tror typ, apropå vad som är sex och vad som inte är sex, det finns säkert gråzoner i vad man får göra och inte får göra.
Det kommer jag ihåg typ att min kusin som pluggade i Birmingham med jättemycket så här tjejer från kanske typ från Irland och så. Mm. Att hon bara, nej alltså de hade ju all sex, många av hennes kompisar där, och bara såhär, it's not sex.
Och det är det jag menar. Det känns som att man hittar sätt att ha sex som inte är typ det traditionella snopp och
vagina
in och ut sex.
Exakt, bra beskrivet. Tack för det.
Det är så jag kommer prata.
Det är så du dirty talkar.
Det är så jag kommer prata blommor och bin med mitt barn.
Jag tror att du redan gjorde det nu.
Hörde du det? Det finns mycket,
det är
andra
klart,
saker.
Det är klart.
Ja.
Det finns mycket andra saker. De ligger.
De börjar ligga med varandra.
Ja.
Och det verkar liksom vara väldigt mycket fokus på sex.
Ja.
Sen vet man ju typ inte heller om det är så här, tidningarna som gör allting till att så här, det är typ bara fokus på sex. Eller så var det. De är uppenbarligen, de är riktigt tända på varandra. Ja. Det vittnar typ kompisar om och sånt där också.
Och det är det jag säger. Vilken bubbla i halsen.
Och hon har också ett amerikanskt utseende, för hon har liksom på en del, ganska många bilder, en sån här tunn lugg, du vet, som de har i,
En sån lite så Tonya Harding lugg.
Ja. Och typ som alla hade i Jenny Jones.
Japp.
När de träffades då liksom, vid det här tillfället, då bor han i Mesa. Jag vet inte om det uttalas så, för det är inte ett Z, vilket jag fick det att låta som nu. Men i Arizona.
Mm.
Och hon bor i Rica i Kalifornien.
Okej.
Så de inleder typ ett distansförhållande och börjar åka så fram och tillbaka till varandra och ses ändå ganska mycket. Och när de inte, ursäkta, kunde ses.
Det är lugnt. Du behöver inte be om ursäkt för din kropp.
Tack. Och när de inte kunde ses så pratade de typ i telefon med varandra hela tiden, och de mejlade med varandra. Och tydligen så var det så många som 82 000 mejl som gick fram och tillbaka mellan de här två.
Och hur många relation nämnde penis kontra vagina?
Jag tror att det var ganska, det var liksom typ de skickade bilder till varandra. Alltså det var väldigt så här.
Jag tycker att de känns äckliga.
Jag vet.
Mm.
Jag vet.
Snuskigt.
Och det känns
som konferenssnuskigt. Det är mitt värsta snusk.
Och också, nu har ju inte hon växt upp som mormon.
Nej.
Men det känns också så äckligt att han är så här jätteaktiv och så troende och typ så här ska spara sig själv till äktenskapet, men egentligen ser han typ att kolla på as mycket porr och typ så här gillar.
Vet att han gör det?
Nej.
Nej, det har du hittat på. Han behöver inte kolla på porr.
Han, nej, har, han henne. Har henne.
Han läser ju sin mail.
Ja, dagens porrmail från min flickvän. Men de är typ bara tillsammans fram till juni 2007. Så de träffas i september 2006 och sen så runt juni 2007, alltså typ drygt ett halvår efter de har träffats, så gör de slut med varandra.
Okay.
Men de fortsätter att träffas och typ ha sex med varandra ändå.
Yeah.
Så att de har gjort slut,
men ligger ändå med varandra.
Ja, och nu någonstans är så KK.
Exakt. Mm. Och jag läste någonstans då att han har haft så här väldiga samvetskval för att de ligger med varandra fast de inte är gifta. Och att så här, alltså det verkar ju inte ha stoppat dem, men att typ så här, han har samvetskval för det, och typ det har också så här diskvalificerat henne från att bli någon som han kan bli seriös med.
Just det.
För framtiden. Ja, typ så.
Också den grejen som är så man bara, nu har hon alltså gjort det tillsammans med dig och nu ser du ner på henne för exakt att hon har gjort det som du också har gjort.
Exakt så.
Perfekt.
Det är vidrigt beteende.
Ja.
Det dröjer typ inte särskilt länge innan han börjar dejta andra tjejer, liksom efter att han är utslut med henne, samtidigt som han typ fortsätter att ligga med henne när det passar.
Ja.
Och jag vet inte om han, vad han har för sexliv med de här andra tjejerna.
Raunchy. Man kan säga så här, hans inkorg håller på att bli full.
Säkert. Men Jody var liksom, enligt honom då, så det som han berättade för sina kompisar, jättesvartsjuk. Och han misstänker henne för typ, alltså, gjort helt så här galna grejer, typ att hon ska så här skurit sönder hans bildäck flera gånger, att han misstänker att det är hon som har skickat så här hotmail, både till, gud vad kul att hotmail blir hotmail. Aldrig tänkt på det. Kanske för att jag inte skriver det så ofta.
Nej.
Men att hon skickar hotmail till både honom och till de här tjejerna som han dejtar från typ någon så här random mailadress. Han är också helt säker på att hon har krypit in genom en kattlucka i hans hus när han låg och sov. Och jag vet inte varför, om han liksom, vad han har fått ifrån. Men man ska inte ha en sån lucka. För folk kommer in genom såna.
Men vad är det för läskiga folk som kommer in i en sån?
Jag vet inte, men uppenbarligen kan det hända. Och även, kommer du inte ihåg,
alltså, Scream? Väldigt smala axlar. Eller?
Ja.
Det är där man, i mitt fall höfter med. I ditt fall magen lite.
Bonk.
Men sen kommer vi kunna skicka in ditt barn.
Men kommer du inte ihåg i Scream när Drew Barrymore ska rymma ut genom hundluckan i garagedörren?
Nej.
Nej.
Vad händer? Spoila.
Okej, okay, faktiskt. Man kan inte spoila en typ 25 år gammal film.
Nej, det kan man faktiskt inte.
Och det händer i de första 5 minuterna. Nej, men hon ska fly ut genom garageluckan. Och han, mördaren i Scream Mask, samtidigt som hon är mitt i luckan så drar han upp garagedörren så hon kläms typ ihjäl.
Oj, dör hon så tidigt?
Hon dör i första scenen.
De kanske inte
har du inte sett Scream?
Alltså jag är ju rädd för Scream.
Ja.
Det går ju inte.
Nej.
Är det här den första?
Första.
Jag tror att jag sett den på någon sån, alltså du vet, innan jag vågade säga att jag inte ville se det.
För hon så här poppar ju popcorn och är ensam hemma typ och väntar på att hennes kille ska komma över och så ringer det. Och sen så, du vet, någon bara, den kände oss igen.
Just det.
Som att jag glömde bort vad vi var och vad jag gjorde med någonting.
Just det. Just det, ingen kattlucka. Hon hade en kattlucka. Ja, nu har jag backtrackat. Han tror att hon klättrade in genom kattluckan. Där var vi.
Exakt.
Ja, bra.
Okej, okay, det här var så konstigt allting.
Ja.
Okej, okay. Jag kommer aldrig ha en sån i alla fall.
Nej,
jag kommer heller aldrig ha katt.
Nej,
så men det, så det löser sig. Okej, men trots att han då typ dejtar andra tjejer och att han pratar om henne som att hon är, alltså,
psykotisk,
alltså verkligen. Och det är också där typ att prosit. Han, apropå så störiga quotes, så är det också massa så här quotes, du vet, när han är så här till sina poler och bara, var inte förvånade om jag typ inte dyker upp på söndag för då hon typ, du vet, så här, du vet, att han säger massa störiga, alltså vet.
Okej.
Okay. Ja. Men de fortsätter då att ses och ha en relation typ, alltså i hemlighet ändå, så att de fortsätter typ att så här, du vet, resa ihop eller du vet, göra så här helggrejer ihop och ligga med varandra, men han
dejtar andra och tycker att hon andra är galen för att hon är svartsjuk.
Ja. Och det är väl då typ som tror man då, för att liksom hon har då, hon är inte en lämplig mormonhustru för honom typ.
Okej. Okay. Ja.
Eller han är väl inte kär i henne? Typ.
Nej, nej.
Men tycker typ, alltså, gud, man har väl varit den tjejen tänker jag också, som ja. utan att vara mormon, att man liksom blir att en kille som man typ själv tycker jättemycket om inte
är intresserad av en på det sättet
typ. Exakt.
Men det är också den grejen som är så här, man fortsätter typ dejta den tjejen, man fortsätter ligga med henne och sen bara hon är galen, alltså, hon typ tror att vi har en grej.
Man bara, vi har ju det.
Exakt.
Vi pausar. Det är så jävla störigt.
Man blir arg
faktiskt. Men den här hemliga relationen pågår då fram till juni 2008. Mm. För då verkar det som att hon har tröttnat på att vara hans hemliga tjej och hon har flyttat till Arizona för att typ komma närmare honom. Men då till slut så är det bara så att hon bara faktiskt I'm out of here. Jag flyttar hem till Kalifornien igen. Den 9 juni 2008 så blir Travis kompisar oroliga.
Just.
För först så typ missar han att ringa in i typ en telefonkonferens som han ska vara med i.
Gud, det är så man vet att någon är borta nu these days.
Verkligen.
Uh-oh.
Och då är det typ att en av hans kompisar, eller det kanske händer några dagar innan, för det är typ en av hans kompisar typ ringt och talat in meddelande på hans telefonsvar och bara så här: "You better be dead, pal, because you just missed out on this conference call, bla bla bla", typ så.
Mm.
Och sen då den 9 juni 2008 så ska de ha åkt till Cancun.
Han och hans kompisar.
Yeah. Och han har inte dykt upp när de ska åka.
Mm.
Så de här polarna åker hem till hans hus där den som han delar lägenhet eller hus med säger bara så här, men han är inte hemma, han ska ha rest iväg. Liksom. Och de bara, men då, han skulle ha rest iväg med oss och han kom inte. Så han, var han, när såg du honom sist? Det typ att han bara, jag vet typ inte, du vet, så här. Så att de bara så här, okej, men vi måste titta i hans rum om vi hittar några tecken. Typ. Så de går till hans rum. De känner på dörren. Dörren är låst. Och när de till slut kommer in i rummet så hittas då Travis mördad i sin dusch inne i hans liksom egna badrum. Du vet, så som det är ofta i amerikanska hus att han har.
Ensuite.
Mm, precis.
Mm. Sa inte du att du hade läst hans blogg?
Jo.
Och han skrev den innan?
Ja.
Okej. Okay. Jag fick inte ihop det här.
Den finns kvar.
Oj, oj. Ja.
Jag ska säga vad den heter sen.
Ja. Okej, så han hittas i sitt bad. I sin dusch.
Han har blivit huggen med en kniv 27 gånger. Någon har skurit i hans hals och han har blivit skjuten i baksidan av huvudet.
Jävlar! Mm. Vilket övervåld.
Han har blivit utsatt för sånt sjukt övervåld, verkligen. Och du vet, det är så här, flera alltså, stora artärer och ven, alltså sånt som man, jag typ inte riktigt vet vad det är, som har gått sönder. Så
liksom. Mycket blod.
Mm. Obducenten säger däremot att det är möjligt, han kan inte riktigt avgöra det verkligen, men det är möjligt att han var död redan innan han blev skjuten i huvudet. Så att han liksom har gjort det, eller att gärningsmannen har gjort det
efteråt
liksom. Oh, Travis har också jättemånga så här försvarsskador på sina händer, vilket är min läskigaste skada typ.
Också när det är så fruktansvärt många knivhugg, det är panik.
Så jävla läskigt. Man får hoppas att, eftersom det var så många sådana stora som var träffade, så får man hoppas att han dog ganska
fort. Ja, fy fan. Usch.
Polisen börjar såklart genast utreda vad som hänt, för det är liksom ett sånt uppenbart mord. I badrummet så hittar de alltså massa bevismaterial. De hittar, först och främst hittar de så här blodiga handavtryck på typ väggarna. De hittar också så här långa hårstrån på golvet och på väggarna som uppenbarligen inte tillhör honom liksom. Och i tvättmaskinen så hittar de en digital kamera.
Va?
Ja. Jättekonstigt.
Okej, okay, men
det som är lite märkligt är att bara några timmar efter att polisen har hittat Travis mördad så hör Jody av sig till polisen för att typ höra vad som har hänt. Hon berättar då liksom självmant att så här, de har träffats kort typ antingen samma dag eller någon dag innan han har blivit mördad, för att hon har typ stannat till där på väg, när hon var på väg till Utah för att träffa en kille som hon dejtar nu.
Okej.
Så hon har liksom typ hyrt någon bil, som har hon kört förbi Arizona.
Så alltså, tänkte, jag kan ändå gå in och säga hej.
Typ så. Mm. Och sen så har hon åkt vidare till Salt Lake City, eller jag tror det var det.
där hon nu har dejtat en ny kille, där hon dejtar en ny kille. Berättar hon då så här. Polisen säger då när de pratar med henne att så här, det är flera av dem som vi har pratat med av hans vänner och familj som typ har nämnt ditt namn, och de typ tycker att du verkar vara misstänkt för att typ han, Travis själv, har uttryckt det liksom, under tiden han fortfarande levde, att han var lite osäker på var han hade dig typ. Och hon var så här, nej men jag har träffat honom liksom i samma veva, men jag har ingenting med mordet att göra.
Alltså en grej som är så jävla öppen med det här, det känns som att han på riktigt var rädd för henne, men typ inte var riktigt kapabel
att uttrycka det,
att uttrycka det typ till sina typ kompisar, utan att istället bara så bara I might show up dead guys, när det egentligen är typ så här, fan jag är typ rädd för den här tjejen, kan ni hjälpa mig? Istället så blir det någon slags som broy,
verkligen
hon är helt galen grej typ.
Verkligen, exakt så.
Usch. Jag tycker synd om honom.
Det är väldigt hemskt. Så att när han ska då begravas ganska kort inpå liksom, så åker hon till hans begravning för att gå på den. Hon fixar med typ någon så här fin blombukett som ska ligga vid kistan, och du vet så här, hon skickar ett långt brev till Travis farmor som har uppfostrat honom, där hon typ så här uttrycker sin sorg och hur mycket han har betytt för henne och du vet så. Hon skriver massa så fina saker om honom på sin MySpace-sida. Och du vet, hon beter sig liksom så här, ja, som en sörjande
närstående.
Exakt. Ja. När hon är där i Mesa, som det kanske heter, Arizona, så går hon också med på att polisen ska ta hennes fingeravtryck. För det vill de göra. Och under tiden som allt det här händer, det här sker ju på typ ganska kort tid såklart, så undersöker ju polisen liksom allting som de har hittat på platsen. Typ den här då, digitalkameran. För att på digitalkameran så finns det bilder, dels raderade bilder som de lyckas återställa, men också bilder på Travis och Jody. Och det är typ så här sexiga nude pics. Och även bilder när han typ är, jag vet inte om det är att han är mördad, men det finns typ bilder, du vet, när man bara så helt plötsligt byter sin stämning typ. Så det är bilder från den dagen som han har blivit mördad liksom, på de två tillsammans.
Jag tror att jag har sett några av dem.
Lite läskigt.
Ja, extremt obehagligt.
Det visar sig också då att handavtrycken som de har återfunnit i badrummet visar sig tillhöra både Travis och Jody.
Och de var i blod.
Ja.
Men, ja, okej.
Nej, alltså det är ju väldigt liksom konstigt konstigt av henne.
Exakt.
Och samtidigt så och det här hårstråna, det är hennes DNA. Alltså du vet, så här, allt bevis finns i badrummet. Allting är så här, bara, det var hon som gjorde det.
Oh,
det är liksom inte ens några konstigheter. Samtidigt får polisen också reda på att bara dagar innan Travis har blivit mördad så har det varit inbrott hemma hos Jodys mor eller farföräldrar. Och på, under det här inbrottet så har tjuvarna då stulit en pistol. Och den pistolen som har stulits är en likadan som har använts för att skjuta Travis i bakhuvudet. Det kan man då hitta, du vet, hylsor som man jämför med. Så det är väldigt konstigt. Liksom.
Väldigt konstigt.
Mm. Så polisen åker då hem till Rika, där hon bor, för att gripa Jody. Och när de plockar in henne på förhör så lägger de fram allt där. Bara så här, vi har de här bilderna. Vi har dina fingeravtryck, vi har ditt DNA, vi har allt det här liksom. Och hon är bara så här, nej, jag har ingenting med det här att göra. Jag förstår inte vad ni pratar om.
Men,
skitkonstigt. Så hon, okay. Men de var så här, okej, okay, men då får du sova här i häktet då liksom, medan typ så här, då får du fundera på
vad du har gjort.
Exakt. Så hon tillbringar natten i häktet, och dagen efter så liksom är hon så här att hon bara, du vet, som det verkar som alla gör, vilket man själv säkert hade gjort också, att då börjar man liksom brytas ner lite. Så hon bara, ja. Okej. Jag kom hem till Travis den natten som han blev mördad, eller liksom natten till då att han blev mördad. De ska då typ ha haft sex med varandra och sen sovit där, liksom hon sov över där. Sen ska de ha gått upp på morgonen och duschat tillsammans. Och när de har varit i duschen så har det kommit in två maskerade personer, en man och en kvinna, som håller i en pistol och en håller i en kniv.
Absolut.
Och den här
Mannen som var med då, han typ så här håller upp pistolen mot Jody och trycker av, men det går inget skott. Så istället, och hon har ju så här panik då liksom, säger hon, och så här, och då har den här personen sagt så här: okej, men gå härifrån och typ säg ingenting till någon, för då kommer vi döda dig och din familj. Så då ska hon liksom ha lämnat och därifrån och varit livrädd för sitt eget liv och för sin familjs liv, och du vet så här. Så därför har hon inte sagt någonting. Polisen tror såklart inte på den här berättelsen.
Det känns som att hon tycker att hon är väldigt smart när hon kommer på de här olika sakerna.
Alltså väldigt smart, och det finns så här ljudklipp när hon bara så här: de kommer aldrig kunna döma mig för någonting, för typ så här, jag har inte gjort det här, och time will tell, och du vet, alltså hon är helt övertygad om att så här,
att det kommer
fan vad sjukt. Men polisen tror då inte, såklart inte på henne, utan hon grips och åtalas för mordet på Travis Alexander. Hennes rättegång, och så först då så tänker hon typ som all liksom idioter gör, att hon ska företräda sig själv, men det verkar som att hon har en advokat sen när det väl kickar igång. Ja. Liksom. Hennes rättegång började däremot först den 2 februari 2013.
Och när hände?
Det här hände 2008.
Oj!
Jag vet inte varför det har tagit så lång tid.
Vad konstigt när det finns så mycket bevis.
Jättekonstigt.
Okej, okay, ja.
Så hon, när hon väl sitter där i rättssalen för att vittna, då berättar hon en tredje historia. Liksom först var det att hon inte hade någonting mer att göra, sen var det då att hon hade
de här maskerade.
Exakt. Yeah. I rättegången så erkänner hon att hon har mördat Travis. Hon säger att anledningen till att hon har gjort det är för att hon, alltså att det är självförsvar, för att han ska tydligen ha blivit helt galen av ilska när hon har tappat den här digitalkameran i tvättmaskinen.
Okej.
Okay. Hon berättar också jättekonstigt. Men hon berättar då att så här, det var inte första gången han har varit våldsam mot henne, utan han har då misshandlat henne. Och jag vet inte, det är liksom abuse. Jag vet inte om det är
antagligen är det ju
allt våld, möjligt säkert liksom. Ja. Och hon berättar också att hon har sett honom onanera till barnporr. Det finns inga bevis för det.
Nej.
Alltså det finns inga bevis att han någonsin varit våldsam mot henne. Det finns ingenting som tyder på att han ska ha haft så här barnporr. Nej. I sin dator, eller du vet, haft något intresse för det överhuvudtaget. Så
hon försöker mer kanske bara,
hon försöker bara liksom tala ner honom, yeah, för att få liksom skapa sig själv liksom, yeah, chans för sig själv och gå fri typ. Och då, precis, och som jag sa, det finns klipp då när hon är helt så här, polisen kommer förstå att det här var självförsvar, de kommer aldrig kunna gripa eller så här, fälla mig för mord, bla bla bla.
Hon måste ju tro på det själv.
Alltså, och det tänker jag typ att hon gör. Ja. Alltså, tänk att hon har suttit 5 år och bara intalat sig själv den här historien.
Så
typ
bara, det blir rättegång, de kommer tro på mig. Det,
exakt,
kommer vara lugnt.
Bara, ja, men det kommer vara helt lugnt. Rättegången pågår i 18 dagar. Och efter 15 timmars överläggning så döms Jody Aria till slut till livstid i fängelse utan chans till frigivning. Två personer i juryn ville att hon skulle dömas till döden. Men det verkar som att så här, eftersom de inte kom överens så blev det då.
Men är det inte domaren som bestämmer vad det blir för straff? Det kanske är olika mellan olika stater.
Det, jag vet faktiskt inte.
Jag trodde att det var juryn som bestämde huruvida man var skyldig eller inte. Och domaren bestämde straffet.
Ja, så kanske det är.
Men jag kan också hitta på det. Och som sagt, det kan också vara olika mellan olika stater.
Jag vet faktiskt inte. Men de var i alla fall oense i juryn. Så det kanske var så. Och då var domaren typ så här... Då blir det livstid.
Kanske har en lägger in en rekommendation.
Precis, yeah. Så gjorde jag.
Yeah.
Hon själv då blir helt chockad över den här domen. Och efter att domen föll så sa hon: I was really hoping the jury would see things for what they are. I didn't expect to walk away. I knew that was a possibility, a slim chance. In a parallel universe somewhere, but certainly not first degree. Så hon är helt övertygad om att hon ska bli fälld för typ så här dråp, eller du vet, självförsvar, eller jag vet inte vad det kan finnas för olika domar, men hon är helt säker på att hon inte skulle dömas för
mord.
Och hon, det verkar liksom som att hon tror då att hon till och med skulle kanske kunna bli frigiven för att det var ju självförsvar.
Men det är ju helt sjukt. Ja.
Hon sitter just nu på Perryville Prison och väntar på att, alltså jag läste en artikel som jag var att publicerad 13 februari 2020. Hon sitter nu och väntar på att få hennes överklagan prövad, för hon liksom själv står fast vid att hon är, alltså att hon
det
inte har mördat
honom. Det är så sjukt.
Det är så sjukt. Så det var då mordet på Travis Alexander.
Men...
Och det finns som sagt hur mycket som helst. Det finns jättemånga dokumentärer. Ja.
Det här är verkligen ett klassiskt fall. Liksom.
Det är verkligen det. Och jag har tyvärr inte hunnit se någon. Jag började titta på liksom att jag skulle titta, men jag hann inte. Däremot har jag lyssnat på en podd som heter Twisted. Det är avsnitt nummer 61 som heter Murder of Travis Alexander.
Mm.
Jag har läst då hans blogg som heter travisalexander.blogspot.com. Och sen har jag läst lite olika artiklar, bland annat ABC News på ABC News, som heter Friends Warned Travis Alexander About...
Är så lång? Friends Warned Travis Alexander About...
That Jodi Arias was dangerous before she killed him. En artikel av Gail Deutsch, Denise Martinez Romundo, Jonathan Baltasar och Anjoli Francis. Och sen så Wikipedia såklart, och en artikel på thoughtco.com. Vet du vilket det är?
Thoughtco?
Ja,
kanske.
Kanske.
.com.
Som heter bara Profile of Jodi Arias. Och vi länkar ju som vanligt i Facebookgruppen.
Men jag fattar inte vad tror man, vad är grejen med det? För det som är konstigt är ju, varför lämnar hon den här kameran? Mm. Varför försökte hon inte, det lät ju inte som hon försökte städa upp alls.
Nej.
Alltså hon verkar typ bara ha gått.
Alltså hon kanske typ har fått panik.
Ja.
Och bara så här shit. Men,
och sen
men,
bara liksom lagt det i en del av sin hjärna som är så här, nej, det här kollar vi inte på. Typ.
Men också 27 fucking knivhugg.
Jävla
grupp. Pistolskott. Att hon liksom gjort så.
Åh, oh, fy fan. Ja, det, vet du vad, jag är jätteglad att du ändå gjorde det där fallet. Det har ju varit framför oss. Det känns som att man bara, det är en sån...
Waiting to happen.
Men jag fattar inte grejen. Alltså bilderna tycker jag typ är det konstigaste.
Ja. Hon måste har ju försökt radera, men att hon inte bara tog med sig kameran. Jag undrar om hon typ har försökt tvätta den.
Hon tänker typ att den kanske skulle paja då. Där skulle inte,
för jag vet inte om tvättmaskinen hade gått. Nej, liksom, utan det var bara där den hittades.
För det skulle den kunna vara. Men ändå alltid andra hår. Alltså fingeravtryck i blod. Typ. Jävlar vad stört.
Ja, det är så sjukt.
Tack för att du berättade om det.
Tack själv för att du lyssnade.
Tack. Jag tänker att vi kan säga en sak.
Berätta för mig.
Som är att vi kan säga till våra lyssnare att nu är...
Ja.
Merch shop.
Så nära. Det ska bli så kul.
Så jävla nära.
Och vi har, det blir lite annorlunda utbud än när vi var på live-turnén.
Ja, men vi kan säga så här. Det kommer finnas muggar.
Jag är extremt taggad också på att vi får en hoodie.
Ja, så jävla mysigt det.
För det är ett plagg som jag älskar. Alltså, jag har verkligen tänkt på det. Nu när jag har varit hemma så mycket. Alltså, det enda jag har på mig... Hoodie. Det kanske handlar om att jag är gravid också. Det enda jag har på mig är tights och hoodie.
Det här är perfekt. Och sen, jag vill ju att vi ska göra baby's bodies.
Ja.
Men en annan grej som jag tänkte på.
Ja.
Om det är så, för att vi har ju lite olika, du vet de här something stinks about this Gary.
Ja.
Alltså lite sådana saker. Ja. Om det är något som ni har sagt, det här hade varit jävligt kul att ha på en tröja.
Då behöver vi det som ett print.
Exakt, och du typ kanske är bra på att måla. Ja. Eller så kanske du har en skitbra idé. Och sen så kan du säga det till oss, så kan vi säga i podden att det här hade varit roligt att ha på en tröja. Så kan någon testa att göra det,
rita det
till en logga. Mm. För vi är ju totalt inkapabla att göra det själva.
Ja,
kan vi säga.
Det är vi. En annan sak bara kopplat till det, för när jag var liten så trodde jag att jag var bra på att rita. Oh, så att i mitt huvud så du vet, kunde jag göra typ den där Rolling Stones munnen och du vet så här,
så specifik.
Men jag tyckte det var en sån cool symbol. Och jag var så bra
och lite
på sexy. Exakt. Men i mitt huvud så var det typ att jag bara, nu ska jag rita det här. Och så började man rita så bara okej, det blev verkligen inte det.
Men du insåg ändå det.
Ja.
Stort
är det. Men det är jag börjar närma mig samma sak. I den här TikTok-dansen som är till The Weeknds nya låt.
Okej.
Jag ska visa det sen. För i mitt huvud så kan jag göra den dansen. Och jag måste göra den TikTok-videon.
Så nu måste du skaffa TikTok?
Ja. Men jag kommer aldrig kunna göra det, för det är så snabba steg. Jag visar det sen.
Men vi kan träna lite sen.
Så snart, håll ögonen öppna inför vår merch-shop.
Ja, exakt. Vi, så fort den är öppen så kommer vi länka till den i Facebookgruppen. Så kom med där, Mord och Mord podcast. Önska fall på Instagram, uppenbarligen. Om man önskar fall...
Så blir de i podden?
Ibland.
Ibland. Gå med i vår Facebookgrupp, en härlig plats.
Exakt. Och så hörs vi nästa vecka.
Det gör vi.
Hej!
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.